Ni tar upp det här med reflektioner. Generellt så är vi vuxna väldigt bra på att ställa frågor och informera och tala om vad som gäller då. Men reflektion, vad är det? Det är också ett relativt nytt begrepp för många, antar jag. Hur gör man när man reflekterar och vad är syftet?
Syftet med en reflektion egentligen är två saker, tänker jag, att det är dels att ge en reflektion tillbaka med en liten gissning kanske om vad är det personen säger och vad säger personen mellan raderna. Finns det någon känsla i det som jag kan näpa upp? Och det betyder också att jag, när jag reflekterar, så kollar jag av om jag har förstått det rätt. Är det det här du menar? Och jag kan också med en reflektion, när jag berättar tillbaka, så kan jag också se om jag kan vrida det du säger lite grann, kanske fram.
Precis, så man tolkar lite grann och gör påstående utifrån det personen säger.
Jag tror att ME är ju ganska, det är en väldigt respektfull förhållningssätt och metod. Och jag brukar tänka att när vi samtalar med människor så kommer det poppar alltid upp någonting i våra huvuden. En tänk som kan låta så här, jag tror att jag fattar vad den här personen menar. Och ME tillåter oss att spegla den, alltså ta den tanken från huvudet och säg det påstående ord tillbaka till personen. Så att personen själv får ge mig ett kvitto och feedback kring, men är det så personen faktiskt menade? Och där blir ju en väldigt respektfull kommunikationsstil då, där man visar ju empati, att jag försöker förstå den här personen och på så sätt hjälper jag personen att förstå sig själv. Så funktionen är ju att förmedla också empati och bekräfta personen. Och inte gå iväg med sina egna tolkningar eller sådär. Av att här menar personen och så samtalar jag utifrån det.
Jo, att visa empati är en stark sak som ni tar upp här. Och att man uttrycker då att det måste vara tufft för dig att vara på stället som du känner dig trygg i och så vidare. Att det är starkt att du är här. Att du kommer hit varje dag och så lyfter man lite grann. Som ni berättade med att man kopplar ihop det här. Då. Ja, det här låter ju jätteintressant. Det kräver ju en hel del träning det här att liksom komma med rätt reflektioner vid rätt tillfälle. Och att våga lämna det här att man argumenterar och talar om vad som är bra för olika personer och också familjemedlemmar eller kompisar. Och då tar ni upp det här med agenda och vad som är viktigt och så vidare. Jag tänkte om ni kunde säga någonting om det, att ungdomar kanske har andra agender än att gå i skolan som är viktigt för dem. Vad säger ni om det här att fokusera på vad som är viktigt och agendasättning och prata med ungdomar och barn om det i skolan?
Ja, vi tänker att alla ungdomar vill någonting, eller alla är motiverade till någonting. Men det kanske är att vi inte tycker att en person borde vara motiverad till den saken. Och på ett respektfullt och icke-dömande sätt så är det viktigt att stanna upp och utforska vad vill den här personen, den här ungdomen, eleven? Vad är viktigt för den personen just här och nu? Och sen som lärare så kan man lägga till, kanske bildmässigt med papper och penna, att det här tycker jag också är viktigt att vi behöver prata om. Och sen att överlåta den här agenda till var ska vi börja någonstans? Vad känns absolut viktigast det just nu? Så dels är det att utforska olika idéer, sätta det på papper och sen att eleven får vara med och bestämma lite om i vilken ordning samtalet sker. Och det gör att den här tanken eller agenda jag har i mitt huvud, den är jag transparent med och till och med bjuder in eleven på ett annat sätt. Och då ser vi den här samarbetet och studiealliansen formas. Och på så sätt, då höjs ju motivationen hos eleven.
Om man pratar då om vad som är viktigt för personen och de berättar det och vi bekräftar och accepterar det, så kan vi förmedla vad som är viktigt här i skolan. Det är lite så att ge och ta lite grann. Att vi börjar först med att utforska hur du ser på saker. Och så kan det ju vara många gånger som ni berättar också att det finns saker i skolan som kan gynna det som personen tycker är viktigt. Att man kanske inte ser de sammanhangen. Då.
Och det är hur vi samtalar om det som antingen gör att eleven blir motiverad eller känner att det vill jag göra mer om. Eller eleven säger att det här är återigen en vuxen till som försöker tala om för mig vad jag ska tycka och tänka.
Ja, visst. Så.
Så vi har ett stort ansvar, inte bara kanske att ge information eller förmedla ett budskap. Det har vi ett ansvar för, men vi har ett ännu större ansvar av att försöka hjälpa personen bli mottaglig till att vilja höra det vi har att säga. Och där beskriver vi tekniken för att göra just det också i boken.
Ja, precis. Och att det ni tar upp här kan ju också gynna studiemotivationen naturligtvis då. Att det blir intressant att komma till skolan och träffa personal som också kan prata om lite annat vid sidan av matematik eller idrott eller vad det kan vara. Så. Att man ser människan på ett lite annorlunda sätt samtidigt som man bedriver den här undervisningen. Hörrni, ni tar ju också upp det här med i grupp. Skolan är ju mycket grupper. Skulle ni vilja säga några ord om det? Alltså, lärare och personal i skolan är ju rätt vana att jobba med grupp. Och det är väldigt problematiskt och det är väldigt svårt. Och det finns många starka viljor här. Några små knep eller någonting som ni vill förmedla som utifrån boken här om att jobba i grupp.
Men en i grupp handlar också om att fånga in flera saker från gruppen och liksom knyta ihop det och se hur man kan använda sig av varandra i gruppen tillsammans. Hitta saker och länka samman. Att jag hörde att du, Kalle, pratade om detta tidigare. Och det är samma så som du nämner, Alice. Så alltså att man kan liksom länka ihop personerna i klassrummet. Dels handlar det om att använda ämne enskilt och sen handlar det om att använda ämne i grupp. Då tänker vi i klassrummet eller kanske på föräldramöte. Och på tal om föräldramöte så tredje delen handlar om hur man kan möta föräldrar och vårdnadshavare. Så det är en trestegsraket, vår bok kan man väl säga.
Ja, det är ju verkligen jätteintressant. Det här, istället för att det kan bli en pålaga så kan det ju bli lite inspirerande om man får de här verktygen att jobba med grupper och jobba med föräldrar och med vuxna och olika arbetsmöten och så vidare. Så man kan väl säga då som slutsats lite grann att individen behöver gruppen och gruppen behöver individen. Så precis det här som ni tar upp nu att man... Att den vuxna i rummet blir någon typ av moderator som samlar upp gruppens tankar. Och att därigenom kan de påverka varandra.
Ja, precis. Att försöka se klassen som kan komma med egen expertis och egen idéer och egna tankar och sånt där. Att verkligen bjuda in gruppen till att tycka till om hur vi ska ha det i klassrummet och definiera vad är studiero och hur ska vi få till det och på vilket sätt är det viktigt. Och så framkallar man för massa olika personer. Mm. Det gör att man känner sig lyssnad på och viktig. Och att lärarna verkligen är intresserade av vad klassen har att säga. En sak vi pratar mycket om och vad Emmy går ut på också är ju att känna, alltså att öka positiviteten i skolan. Alltså att titta på personens resurser och se styrkor och egenskaper. Och det kan lätt vara i skolans värld eller i många världar egentligen att man tänker, det här är en problemklass till exempel. Mm. Och då tänker jag, men gå in med den inställningen att det här är ett problemklass. Då förmedlar vi det, att klassen är ett problemklass. Vilket gör att de till och med lever upp till att vara en problemklass. Så där ger vi tips i boken om hur man kan vända på det tänkesättet och se ett problemklass som en engagerad klass som har mycket... elever som tänker på sina egna behov och är starka individer. Så att man använder ju det som kraft istället för att jag vill få tyst på den här gruppen för de är jobbiga.
Se möjligheter istället för hinder. Så. Absolut, ni kommer in nu på det här avslutningsvis där med lite värdegrund som en viktig sak i skolan då. Värdegrund, det vill säga hur vi är mot varandra. Emmy, kan det medföra då om man lär sig jobba mycket med motiverande samtal att ungdomarnas förhållningssätt till varandra också påverkas? Det vill säga värdegrunden, hur vi är tillsammans och mot varandra.
Ja, alltså det är ju verkligen en tanke. Jag tänker att om man kan sätta den stämningen i en klass eller sätta den stämningen som lärare när man pratar med en elev och förmedla, att en elev känner sig sedd och känner sig lyssnad på. Så det är också ganska så stor chans att den här eleven får med sig den känslan vidare till nästa möte.
Mm.
Man kan också, ja, jag tänker att man är rollmodeller i skolan. Om man som elev så lär man sig kanske att ta efter hur ens lärare gör och agerar.
Så man kan säga att boken hjälper till med att öka motivationen och främja studierna i skolan, samtidigt som den ökar den empatiska förmågan hos ungdomarna att se varandra och hjälpa varandra till framgång och till lyckade studieresultat. Så en starkare empatisk ton i skolan.
Ja, definitivt.
Mm. Det låter som att ni kommer att ha mycket att göra framöver.
Ja, det är bara kul.
Både Malin och Jennifer, ni kommer att ha mycket att göra. Och man kan ju läsa boken och man kan kontakta er och man kan anlita er för olika uppdrag och så. Och hjälpa till i arbetsplatsen på olika sätt och prata om det här i största vänlighet. Ett stort tack hörni, på det här att ni har verkligen lagt ner tid på det här och tagit fram den här värdefulla boken nu. Så någonting ni vill tillägga innan vi avrundar? Så.
Vi hoppas bara att det kan passa in i skolans värld, vilket vi tror att det kan. Och att man ser lärare och skolan som en arena som kan födas i motivation. Att lärarna har en tuff situation idag, det märkte vi när vi började intervjua och forska i detta. Så att vi ser till att Emmy kan vara en komplement till de styrkorna som lärarna redan har.
Mm, ja, det är generöst och det behövs verkligen åt båda sidor. Så jättetack hörni. Tack så mycket för att ni ville vara med en liten stund så här. Så att få återseende och keep up the good work.
Tack.
Tack,
tack så mycket.